P1 Dokumentär.
Helt plötsligt så svängde vårat Ugly Spots till Ultima Thule.
Men sen rockade mina vänner av sig i håret. Blev skinnhuvud.
Ja, då exploderade det. Och det är klart att jag gick ut och gjorde reklam för det också.
Jag tror vi sålde nästan 100 000 skivor på bara några dagar.
P1 Dokumentär berättar i tre delar historien om vikingarockbandet Ultima Thule. Det här är andra delen, om bandets skinnskalleperiod och vägen mot det stora genombrottet.
Nu är vi i Gamla stan nere i den fantastiska tunnelbanehallen. På andra hållet ligger helikopterplattan och Riddarholmen.
Jag och den före detta skinnskallen Kent Lindahl är i Gamla stans tunnelbanestation. Det som var vägen till helikopterplattan, Skinheadsens stora samlingsplats på 80-talet, där Ultima Thule spelades i medhavda bergsprängare.
Alltså även vardagar, det kunde vara när det var som mest, det kunde vara liksom 50-100 stycken här bara den här gången ut mot kajen. Men det ser lite annorlunda ut nu än vad det gjorde då.
De svenska Skinheadsen har under första halvan 80-talet fått ett nytt favoritband, Ultima Thule.
Sverige fosterland, den dök ju upp överallt liksom. Jo, det var väl en hit. Jo, alla kände ju till, det gick inte att undgå, för det fanns inte så mycket. För att tänka på att då, jag menar, vi skrev över de fanns, men Ultima Thule var svenskt.
De flesta av bandmedlemmarna i Ultima Thule är väl den här tiden själva Skinheads, med kängor, upprullade jeans och bomberjacka. Kent känner några av medlemmarna i bandet.
De var roliga att supa med. De var liksom sköna, trevliga killar liksom. Ja. Och de jag hängde med, så såg vi aldrig dem som några tokpolitiker.
Ultima Thules första skiva EP:n Sverige, Sverige, Fosterland har sponsrats av den högerextrema organisationen Bevara Sverige Svenskt, BSS, som vill locka och påverka ungdomar.
Det var aldrig särskilt poppis bland skinnskallar, för politik skulle inte vara där. Man jagar ju bort både höger och vänster liksom.
Kent och hans kompisar går på ett BSS-möte.
Det var ju så otroligt tråkigt, och så var de så här riktigt nördiga, så vi raggade på deras brudar, tog deras bärs och sen gick vi liksom. Så riktigt så där oerhört djupt gick det ju inte riktigt, den ideologiska övertygelsen.
Men skinnskallarna och BSS kan enas om en sak. Karl den 12:e ska hyllas.
Igår var det Karl den 12:s dödsdag. Som vanligt tågade några hundra människor igår kväll genom Stockholms gator till Karl den 12:s staty i Kungsträdgården. Men det var inte det gamla Narvaförbundet med sina drabantuniformer som firade krigskonungen. Istället var det unga, arga, snaggade ungdomar som skrek ut sin ilska mot invandrare och kommunister.
Året är 1984 och Ekot rapporterar om marschen där Ultima Thules version av nationalsången hörs från högtalare i folkhavet.
Det var ungdomar som tågade i den kyliga novemberkvällen i fackelsken och med svenska flaggor.
Invandrarungdomen får mer hjälp än vad vi svensk ungdom får, vi som är arbetslösa. De får jobb före med de där svartingarna.
Gamla kämparna håller sig i bakgrunden. Jag ser en man med pilkorset på rockuppslaget. Det är de gamla nynazisternas symbol. Titta på ungdomarna, säger en man på 70 år. Det är härligt att se dem. Om 5 år så kommer de att ha tagit över. Jag har varit med förr och kan känna vartåt det blåser.
Det var bra i början för att de, du vet, när rättsledare så attackerar man av möten. Så behöver man folk som kan slåss.
Nils Mandell är under den här tiden aktiv i den innersta kretsen av Bevara Sverige Svenskt. Han menar att Skinheadsen hade en avskräckande effekt på BSS motståndare.
Alla våra, det är såna äldre herrar ofta, och de springer ju undan genast. Och folk blir rädda, de kommer inte till nästa möte om det är bråk alltså. Utan vi tyckte att de var bra, för de var ju liksom, de hade knytnävar och sparkar också. Fängor. Väcka respekt alltså.
Men är det rätt att använda våld då liksom?
Det är en svår fråga alltså. Politiker och journalister kan jag gott tänka mig borde få stryka.
Nils Mandell säger att inom BSS finns personer som skräms av skinnskallarnas aggressivitet. Han själv med en bakgrund i nazistiska Nordiska rikspartiet påpekar att skinnskallarna hejlar på ett sätt som Hitler inte hade tyckt om.
Och som denna ska liksom beundra Hitler och sådär, för Hitler var ju för ordning och reda alltså. Och sen pilsnär då.
Så det du har haft emot är att den varit dålig och organiserad och att man har liksom brötat och skratt sig heil. Så att det skulle varit en snyggare polering.
Ja,
liksom.
Ja, för jag tror inte Hitler skulle gilla det där riktigt heller. Det, nationalsocialismen är ju organiserat.
Ultima Thules trummis och informella ledare Ulf Hansen, som idag också är lokalpolitiker för Sverigedemokraterna.
Jag har gjort saker som jag inte är så jättenöjd över, stolt över. Nej, men haft lite yttringar och kanske räckte upp en högerhand när jag var ung. Skrek Sieg Heil.
Ja, varför gjorde du det?
Ja, det var någon masspsykos. Jag tror knappast att det var något politiskt innebörd för många. Nu säger jag alltså till 90-95% så var det inget politiskt på det sättet. Utan man ville väcka uppmärksamhet. Ja. Man ville att folk skulle se en. Jag var liksom aldrig nazist, aldrig kan jag säga. Nej. Någonsin. Nej.
Men du stod ändå ett hav med högernävar och gjorde samma sak.
Liksom. Absolut. Ja. Det hände ett gäng gånger, det gjorde det.
Vad fan gjorde vi så för?
Dåvarande gitarristen Jan Törnblom.
Det var ju ett sätt att säga fuck off. För somliga. För andra... Så kanske det var så här, det här tror jag på. Det här är lösningen på allt. Det är lösningen på varför jag inte har någon jobb. Och det är lösningen på varför bensinen kostar mer än vad den borde göra. Och varför den kostar mer än vad den gjorde igår. Och... Nej men alltså, jag känner ju med den gemenskapen. Det finns någonting där som tilltalar mig. Även om vissa saker... ser jag som alldeles absurt extrema. Den här vurmen för nazismen och...
Men går ni ju runt så här på stan och hejlar och sådär?
Ja, fyller hejlar och sånt där för att liksom markera att man är... Men jag har aldrig sett mig eller kallat mig nazist. Men
ändå
är jag där och det är ju då nationalismen.
Ultima Thule har en spelning i Sjösa utanför Nyköping. Trummisen Ulf Hansen.
Och då kom ju busslast då från Stockholm med massa skinheads. Och vi var ju liksom lite tagna på sängen. Där var ju liksom, wow vad mycket folk. Så det var lite häftigt. Jag vet inte vad jag ska säga, det var kul.
I Ultima Thule spelar bröderna Ulf och Bruno Hansen. Deras storbror, Lars-Erik Hansen, berättade i den första delen av den här dokumentärserien att han och framförallt BSS-medgrundaren Leif Ceylon hade en avgörande roll i att bandet bytte inriktning från anarkistisk punk på vänsterkanten till nationalism. Nu åker storbror Lars-Erik till Sjösa för att se sina småbröder spela.
Skinheads höll på att dansa där på golvet och de tog av sig tröjorna och de höll på den här speciella dansen där de sparkar ut med benen och har sig. Och jag upplevde det som väldigt kaotiskt, ostrukturerat. Och sen var det en skinhead som skulle slå mig också där. Jag var ju vanligt med vanlig skjorta och slips och sådär. Jag var väldigt apart där. Så han skrek på mig att ska du ha stryk din jävel, skrek han och sådär. Och han var full som bara den, så jag ropade på Uffe. Då kom ju Uffe och någon kille till och sa till honom och så. Jag kände att jag ville därifrån, jag ville inte vara kvar där. Det var, och sen tyckte jag att det skränade för mycket. Det var inte alls min stil det här. Det var inte jag va?
Ultima Thules dåvarande gitarrist Jan Törnblom minns en annan spelning.
Jag vet, vi spelade på Vårdinge folkhögskola. rött. Alltså, det var ju vänster. Och jag vet inte vem det var som arrangerade en spelning med oss där. Där liksom vissa medlemmar i bandet stod och hajla på scen.
Ja, men vilka stod och hajla? Var du en av dem som stod och
hajla? Nej. Men samtidigt som, alltså, har man ju gjort det, så jag vet inte om det... Kan ju vara full. Kommer inte ihåg. Vet inte.
Men det var ju också...
Men var det någon i bandet som hajlade? Eller var det någon i publiken som hajlade? Eller var det
någon i bandet.
Jaha.
Trummisen Ulf Hansen.
Ja, det minns jag faktiskt inte.
Nej.
Nej, faktiskt inte alls. Och hade jag minns det så hade jag sagt det. Men jag minns inte.
Dåvarande sången i Ultima Thule. Ulfs lillebror Bruno Hansen.
Jag är emot extremism i all form.
Ja, men då, vad tänkte du då liksom?
Ja, jag tänkte ju då sluta spela. Jag tänkte gå av scen. Jag tycker att det är hemskt. Jag hängde ju då mycket med flickvännen då. Så jag var ju inte så mycket med dem när de blev skinnhuven, utan då var det ju de umgicks och jag hängde då med flickvännen. Det var bara jag som...
Men det blev inte skinnhuven.
Nej. Men jag hoppar ju av där. Jag vill inte fortsätta.
Ultima Thule är på väg att upplösas i mitten av 80-talet. Bruno Hansen går med Jehovas vittnen.
Jag hade ju kontakt med grabbarna så där, men det var ju väldigt dåligt, så här, sporadiskt så här, ibland bara.
Även gitarristen Jan Törnblom lämnar bandet runt 1986.
Jag tyckte det var för extremt till slut, så jag lämnar ju det.
Bandet Ultima Thule finns inte längre. De som kallat sig skinheads gör inte det längre och håret har växt ut. Ulf Hansen jobbar på en kyrkogård och bildar familj. BSS har lagts ner och kärnan i organisationen skapar tillsammans med andra 1988 ett riktigt politiskt parti, Sverigedemokraterna. Ulf Hansen blir en av de första medlemmarna.
Jag var själv medlem i Sverigedemokraterna precis när jag startade. Jag hade ett tvåsiffrigt nummer, kommer jag ihåg.
Jan Törnblom arbetar på Ala i Nyköping.
Ja, gjorde ost.
Han får nya influenser. Jag kommer också från Nyköping, precis som Ultima Thule. En av mina bröder var arbetskamrat med Jan Törnblom i skiftet mellan 80- och 90-tal. Och jag träffade honom och minns att han hade magiska stenar i fickan och lyssnade på depprock.
Jo, men det var tack vare en donna som jag varit kär i, som var insnöad på sånt där. Det var ju det jag var inne på, Sisters of Mercy och Nick Cave och... Men jag hade ju liksom inga att spela med.
Efter den här intervjun får inte jag tag på Jan Törnblom längre.
Hej, jag kommer till Jan Törnblom. Jag kan tyvärr inte ta ditt samtal just nu, men...
Månaderna går och blir ett halvår.
Tjena Janne, det var Bosse Sjökvist där. Ja, men slå omkring när du hör detta.
Men fick du ta på Törnblom?
Nej, han svarade inte.
Nej, vi har diskuterat lite grann och han vet inte riktigt hur han vill göra, säger han. Det är ditt liv, så det är du och jag och jag.
Ja, han verkar brottas med mycket saker.
Ja, jo, men det är så. Det är den osynliga sjukdomen. Men prova får du se, det öppnar han så, eller också, jag tror att han tar emot och kanske blir lite försiktig i början, men sen kommer han lätta upp kanske.
Ja.
Jag åker hem till Jan Törnblom. ute på landet utanför Nyköping. Han bor uppe på en liten kulle. Man hör E4 några hundra meter bort. Tomten är full med projekt som liksom ser ut att ha stannat av. En påbörjad plattläggning. En halvfärdig liten fiskdamm.
Stolarna är trasiga.
Ska vi ut, ska vi nog vara i skugga. Mm. Där är den i skugga.
Det blir som Ulf trodde. Jan verkar inte helt glad att se mig.
Ja, du har lite projekt här.
Men mjuknar sakta upp. Han berättar att han är halvtidssjukskriven för depression.
Ja, men ska vi börja då? Men du är inte så lätt att få tag på, Janne.
Nej. Jag har väl gått in i en period och det ber mig ursäkt för att jag inte har svarat. Och sen är jag så här... Jag tänker att jag ska. Men sen går det för lång tid från... Alltså, jag gör det inte på en gång. Då går det till slut, så har det gått en dag och då det är det här att vad skönt att vara ensam. Vara ensam och ha det lugn och ro, kunna göra vad jag vill och så blir det ingenting. Det är inte så jävla bra.
Det är så dammigt och
här lite
här är de.
Jag vill prata med honom om hur det gick till när det nedlagda bandet Ultima Thule återuppstår. Vissa pusselbitar finns i Jans skivback.
Där är den, No Surrender.
LP:n heter No Surrender och är en samlingsplatta med så kallad white noise.
Det är ju en ren vit maktsamlingsskiva.
Ja, nu. Med facit i hand.
Ja.
Så såg man ju inte det då.
Det är vit maktskivbolaget Rockorama som gett ut samlingsskivan. Ultima Thules låt är felstavad.
Du gamla, du frig. Efter 86, då har det här Thule legat, alltså den här BSS-singeln, den har legat och levt sitt eget liv.
Det ska visa sig att BSS som varit med och skapat Ultima Thule på sätt och vis också är inblandade i att bandet återuppstår. Flera ur BSS har kontakt med högerextrema miljöer i England. Bland annat har BSS-aktivisten Nils Mandell åkt dit med en bunt Ultima Thule-skivor.
Jag gav dem bort gratis.
Vem gav du dem till då?
Det var Derek Holland från National Front.
BSS har ett utbyte med det högerextrema partiet National Front, som i sin tur har täta band till den stora organisatören av vit maktmusik Ian Stewart, sångare i vit maktbandet Screwdriver. Jan Törnblom har fått höra att Ian Stewart hyllar Ultima Thule.
Ian Stewart såg oss som i klass med ABBA. ABBA och Ultima Thule då. För en av de stora ikonerna i den här rörelsen av vit maktmusik.
Vit maktskivbolaget Rockorama, som bland annat ger ut Screwdrivers skivor och släppte samlingsskivan No Surrender, ger 1990 ut en LP-skiva med Ultima Thule. Hurra för Nordens länder! Med låtar från BSS-EP:n och gamla demos. Ulf Hansen säger att bandet inte kände till skivsläppet.
Det var väl, jag fick ju reda på det. Jag vet inte av vem, men jag fick reda på det och tyckte att det var för jävligt först. Men så tänkte jag, fan, jag samlar ihop gänget. Och så drack vi lite öl och så tyckte jag att fan, vi kanske ska börja igen.
Men då varför blev du förbannad när du såg den där skivan?
Nej, det var för att det var, de hade inte frågat oss. De hade inte alls frågat oss om lov, utan... Jag tror att de fick det från någon kille i Sverige som skickade låtarna till dem och sa att det här bandet har lagt av, de finns inte längre. Och sen gjorde skivan. Och egentligen har vi den att tacka för att vi började igen, för att man vet aldrig om vi hade börjat igen.
För vad är Rockorama för skivbolag? Liksom?
Ja, det är ju ett rent nazibolag. Träffade aldrig dem personligen, han, jag vet inte vad han hette nu, Herbert tror han hette någonting, jag kommer inte ihåg, men
Men ni tänkte aldrig då så här, att det här jävla skitbolaget ger ut oss? Ni tänkte inte alls liksom?
Vi var fortfarande i samma bana som BSS-singen. Vi tänkte liksom, man fick ut en skiva, jag sket egentligen om det var... Det var coolt. För den fick ju oss att börja igen, för vi hade ingen tanke på att börja spela igen.
Men att samla ihop det splittrade Ultima Thule efter drygt 4 års uppehåll är lite krångligt.
Det har också ett Libanon här i rummet.
Oktober 90 i Sinai.
Jan Törnblom har en bakgrund i ungdomshemvärnet och blir under Ultima Thules uppehåll FN-soldat i Libanon.
Damn, hur mycket Liban här också?
Ja, det där fan också. Det är ju också någonting det, som jag tycker... Det var väldigt mycket alkohol.
Bland Jans foton finns många festbilder.
Det har vaknat i diken för många... flippat för mycket. Nej, det var verkligen Dr. Jekyll, Mr. Hyde när jag drack.
När Ultima Thule i början av 90-talet ska återuppstå uppstår fler problem. Bandets sångare lillebror Bruno Hansen har gått med i Jehovas vittnen.
Men gick du också runt och knackade dörr då?
Ja, det hände. Det kan man inte tro, men...
Jehovas vittnens stränga tro blir svår att få ihop med Ultima Thules vikingatexter.
Vi sjunger mycket om asamytologin. Och det är ju olika gudar. De anser att det finns bara en gud. Men asamytologin säger att det finns flera gudar. Så att det går ju lite stick i stäv, som man säger så.
Ja. Hade det gått för dig att vara med?
Nej, jag tror inte det.
Bruno fick vi inte med då. Och då tog Janne Törnblom över sången.
Ulf Hansen, bandets organisatör och trummis.
Och Thomas Kronberg spelade bas igen. Och sen fick vi med en kille som heter Niklas Adelsson på gitarr.
Med gitarristen Niklas Adelsson får bandet sitt unika sound. Och med texter med inspiration från svensk historia och fornordisk mytologi skapar de en ny genre, vikingarock.
Så det här startade själva banan i början på 90-talet.
Jan Törnblom blir bandets huvudsakliga textförfattare.
Sen var jag väl samtidigt inne i komvux och hade läst svenska och fördjupa mig i diktsamlingar och allt sånt där. Så att, för det vet jag hade väl skrivit Ragnarök i alla fall, den texten. Då har jag alltså varit borta från allt det här. Skinheads, vit maktrörelsen hade ju växt fram där i det här glappet mellan 86 och 90-91. När vi bestämmer oss för att testa igen, då finns det något slags extremt sug och vi har kultstatus.
Det som ska bli deras första fullängdsalbum, Svea hjältar, tar form. Delar av skivans texter skriver Jan Törnblom när han gör sin andra vända som FN-soldat i Libanon.
Då hade vi brevkonversationer. Jag skickade över band på låtar. Lite låtidéer och sen, som vi spelade in i min källare. Med gitarr bara jag trummade på bordet. Skickade ner till honom och han skrev texter. Vi gav ut skivan, vi tog ett banklån, 2 500 var, tror jag 10 000 gick på att pressa, den där Svea hjältar. Vi hade lite postorder själva i min källare, det var liksom väldigt spartanskt.
Och så åkte man upp med en bibba till och frågade skivaffär i Stockholm. Vill ni sälja det här? Ja visst. Och så fick man börja åka flera gånger.
Djungeltrumman.
I sin skivback hittar Jan bandets första fullängdsalbum, Svea hjältar.
Ja. Det är ju, här är ju samma som...
Ultima Thules första EP gavs ut av BSS. Och på uppföljaren Svea hjältar tackar bandet det relativt nybildade partiet Sverigedemokraterna.
Men här står det ju också SD, liksom.
Ja.
Det är tack till.
Alltså jag vet inte riktigt varför vi tackar dem där.
John säger att han inte är politiskt aktiv när Ultima Thule återuppstår. Men för SD-medlemmen Ulf Hansen är det tvärtom.
De köpte ju in skivor och de fick dem väldigt, väldigt billigt, kommer jag ihåg. Det var nästan till självkostnadspris.
Han förstår att Ultima Thules musik kan hjälpa partiet.
Så på något sätt så var det ett win-win-koncept. De fick pengar till sin kassa, partikassa. Och vi fick sprida namnet så att vi fick mer fans. Jag var på, jag tror det var första när SD startade, Sverigedemokraterna startade. Sitt första årsmöte var jag där och sålde Svea hjältar, tror jag. Jag satt vid något sånt, de hade massa försäljningsbord. Då hade jag tagit med mig den LP-skivan och sen var det någon... Om jag hade klistermärken och sånt där. Och sålde slut LP:erna jättefort där.
Då blev ju nästan för dig bandet en aktiv politisk handling då.
Ja.
Det invandrarfientliga partiet Sverigedemokraterna hade valupptakt i Stockholm idag. Ett arrangemang som slutade med konfrontation och slagsmål.
I april 1991 tog jag skinnskallar och SD-sympatisörer genom Stockholm i den så kallade Engelbrektsmarschen, TV4-nyheterna.
Det började som en solskenspromenad för ett av landets mindre demokratiska partier, Sverigedemokraterna.
Men utanför NK på Hamngatan... Men i valet 1991 lägger de som är emot invandring sin röst på ett annat parti. Ny demokrati är ett helt nybildat parti som bland annat vill sänka skatten, ha färre läppriser, billigare sprit och minska invandringen.
Karlsson avgår och kaos hotar i svensk politik efter katastrofval för Socialdemokraterna.
Politiskt mirakulösa att ett parti som inte fanns ett år före valet, över 6% av valmanskåren, det är en politisk skräll minst sagt.
Låten som vi började med här, det var Mitt land med Ultima Thule.
Efter valfiaskot 1991, där Sverigedemokraterna bara fått knappt 5000 röster i riksdagsvalet, repar partiet nytt mod. 30 november, Karl den 12:s dödsdag, närmar sig.
Hej och hjärtligt välkomna till Sverigedemokraternas närradio på 88 MHz. Ja, den 30 november då ska... Våra motståndare får känna på hur svenska stålet biter när våran blågula ungdomsmarsch går genom Stockholms gator. Så boka redan nu...
SDs partiledare Anders Klarström medverkar i närradiosändningen.
Ja, och vi Sverigedemokrater, vi slår nu tillbaks på alla kanter mot det förtryck som drabbar oss.
För att dra folk till manifestationen lockar SD med konsert, med bland annat Ultima Thule.
Då får ni möjlighet att höra den här gruppen live tillsammans med flera andra band. Bland annat då Agent Bulldog och Vit Aggression. Alltså Agent Bulldog och Vit Aggression. Och sistnämnda bandet hörde ni ett smakprov på förra veckan. Och då avslutar vi alltså med ett smakprov på tre låtar av Ultima Thule. Och då ber jag som heter Anders Klarström att få tacka för mig.
Och
orden sa
det. Och så kommer den 30 november 1991.
Och kväll. Ja, på flera platser väntar polisen ikväll bråk i samband med demonstrationer och motdemonstrationer på Karl den 12:s dödsdag.
Det våldsamma och rasistiska 90-talet har inletts på allvar och ska snart bli betydligt värre.
Indianerna!
Omkring 400 demonstranter hade samlats under Sverigedemokraternas möte vid Slussen i Stockholm för att gemensamt marschera till Karl XII staty i Kungsträdgården.
Sverigedemokraternas marsch lyckades bara delvis ta sig fram till Karl XII statyn det här året. Och på efterfesten där Ultima Thule ska spela med vit aggression är stämningen kaotisk. Skinnskallarna i publiken hajlar och partiledaren Anders Klarström tar mikrofonen.
Och det ska förbli svensk!
Kretsen runt vitt maktbandet Vita Aggression har vid den här tiden bildat det nazistiska nätverket VAM, Vitt Ariskt Motstånd.
Vitt Ariskt Motstånd!
Länge lever vårt älskade fosterland!
SDs partiledare Anders Klarström tar i sitt tal upp att polisen under oroligheter i Malmö kvällen innan skjutit ihjäl en kille som var skinhead.
Denna kamrat har mördats av SOG i natt.
Denna kamrat har mördats av SOG, säger Klarström. SOG är en antisemitisk konspiration om ett hemligt judiskt maktövertagande.
En vis svensk som vill kämpa för sitt älskade Färgnösland. Länge lever Sverigedemokraterna! Länge lever vårt älskade Färgnösland! Länge lever Karl XII!
Jan Törnblom, sångare i Ultima Thule.
Men nu tänkte... ja, där kände man inte sig... Det där var inte vi. Tänkte liksom, ja fan, det här är inte bra. Och då, det är ingenting vi står för. Men vi spelar i alla fall. Nu är vi ändå här, så det är liksom... Man var inte tillräckligt modig eller... Det är ingen som liksom tar tag i det och säger att nej, vi åker härifrån.
Nej, det var inte tillräckligt jobbigt, uppenbarligen.
Nej!
Ikväll kommer vi hålla konsert av Vit Aggression och Ultima Thule.
Ulf Hansen.
Det var inte så jävla bra gjort, men det är gjort. Och vi kände att allihopa i bandet att vi ville därifrån, för det var ett snabbt bråk där inne. Det var rent slagsmål där inne. Sen stack vi faktiskt hem jävligt fort. Vad jag minns.
Ultima Thule beblandar sig med den växande vit maktmusikrörelsen. De spelar på några konserter med högerextrema band och det finns exempel på när deras skivor säljs och distribueras av vit maktscenen.
Ta fram skiten ur garderoben som jag har tjatat om nu. Lyft fram allting så är det klart liksom. Då finns det ingenting annat att tjafsa om.
Men när någon pekade på det som det var då.
Ja.
Och då sa ni så här, men vi visste ju inte. Det är klart att ni måste veta att det kan de vara.
Det är klart, självklart. Det, så jävla naiv är vi ju inte. Det, som sagt, det var då och då är då. Nu är nu.
Men liksom, vad tänkte ni då? Vill ni spela? Vilka är det mer som spelar? Vit Aggression.
Det var inte alltid vi frågade vilka som spelar ens. Vi sket i det, utan vi, ja, självklart vi kommer att spela. Och så kommer vi dit, så är det andra band. Men vi spelade. Vilket man aldrig kanske skulle göra idag, det vet inte jag. Men då var då, som sagt, vi kom dit och vi spelade. Och inte alltid så bra tänkt, men...
Tycker du det är konstigt att folk tänker att men de här killarna, de är långt åt höger? Liksom.
Det där är absolut så. Det är ju självklart. Det är ju självklart man tänker så. Att det är ju... Fan, vet inte vilka tunghäfta.
Det är ingen aning om när man... Liksom 90-91, jag hade varit gjort FN-tjänst liksom, två vänder och kom hem... jävligt ödmjuk för folk och andra kulturer och liksom så här, kunde inte alls förstå det här extrema fan rashatet som man stötte på. Så där kom den här grejen att jag ville säga någonting. Jag ville ju säga någonting om, och då kom den här grejen att vi är inga rasister, vi är inga nazister, vi är svenska patrioter. Att det skulle, det ville jag säga från scen. Det hjälpte ju inte.
1992 släpper Ultima Thule sin andra fullängdsskiva.
Varför kom skivan för Fäderneslandet så starkt? Någonting där hände och det skulle jag att vi slog igenom rent av. Det är bara bokstavligen brakade loss med låten Stolt och stark och Bästen och allt vad de heter, och just balladen för fädernes landet.
Här blev jag upplyft på min faders arm. Här blev jag vaggad trygg i moders famn.
Jag kommer ihåg en gång när vi skulle signera skivor i Gamla stan, Gamla stans skivhandel. Kön var så lång så att den var ända bort till tunnelbanestationen. Vi fick sitta, jag vet inte hur många timmar det var.
Nya nationella symboler och halades, bespottades och trampades i...
Ultima Thule slår igenom där i början av 90-talet. En tid av stora förändringar.
Vi sänder direkt från Sarajevo, den belägrade huvudstaden i Bosnien. Här har granatbeskjutningen intensifierats.
1992 söker 80 000 flyktingar från främst forna Jugoslavien asyl i Sverige. Och samtidigt slår den ekonomiska krisen till med full kraft.
Den 19 november fick Riksbanken kapitulera och den svenska kronan lämnades att flyta fritt.
160 miljarder försvann ut ur landet.
Den ekonomiska tillväxten är negativ.
En sänkning av hushållens levnadsstandard, det är ju egentligen själva...
Ökande arbetslöshet som nu drabbar också välutbildade personer och friställningar i industri efter industri.
Att de får höra en låt. Du sjunger om Stolt och stark. Här ska inte förvägra mig någonting. Du ska inte förvägra mig rätten att hylla mitt land. Du ska inte förvägra mig mjödet. Det gör ju så att det blir lite uppkäftigt. Det blir liksom en verbal käftsmäll.
Förvägra mig mjöd. Förvägra mig livets glöd. Förvägra mig rätten att hylla mitt land. Förvägra mig brödet ur min hand.
Alltså hur fan har jag kunnat skriva Stolt och stark? Just nu känner jag mig inte så speciellt stolt och stark. Är det verkligen jag som har skrivit? Jag är lite avundsjuk på människor som kan vara så hundra på saker och ting. Det är bara inom matematiken där man kan vara hundra. 1 + 1 = 2. Punkt slut. Där. Förvägra mig mjöd, förvägra mig livets glöd. Förvägra mig rätten att hylla mitt land. Förvägra mig brödet ur min hand. Man får inte dricka öl vart fan man vill. Och hyllar man sitt land så får man fan för det.
Och förvägra mig brödet ur min hand.
Ja. Ta jobbet ifrån mig. Era jävlar. Bitter arbetarsång.
Texten skrivs mitt i den stora 90-talskrisen, då Jan är på väg att förlora jobbet på Alas mejeri i Nyköping, där han är fackligt engagerad.
Stolt och stark, den är ju kopplad till det när mejerit, Arlas strukturella förändringar där, de små mejerierna skulle läggas ner. Centralisering. Flytta visst i produktion till Frankrike, EU-anpassning. Det kändes inget bra.
Men vad du menar så att Stolt och stark handlar om mejeriet?
Ja, delvis alltså. Det finns spår där. Jag tror jag hittade i någon sån här Arla-kalender. Man fick ju då från mejeriet. Och där tror jag det är nedskrivet. Men jag lyckades ju skriva texter i alla fall som verkligen satte... fordomrikt och vackert land. Stad och by står nu i brand. Så kopplar jag ihop det med som Eddan då. Ragnarök, ja. Ja, då kopplar ju genast folk där till att ja, det håller på att gå åt helvete i Sverige och det är invandrarnas fel.
Men vad menar du då?
Ja, jag hade ju en generell domedagskänsla. Ökade samhällsklyftor.
Alltså det pekar till att det kommer inte bli bättre, det kommer bli sämre. Ja, jag önskar man kunde resa en stor jävla mur runt Sverige. För att liksom skydda det som är bra här inne i landet. Västens rålekar vill slå hål genom märg och ben och betong. Den ylar efter mat från allt mindre fag. Hunger efter makt i dess sång.
Under 1992 är Ultima Thule fortfarande ett undergroundband på uppgång. SVT börjar samma år spela in dokumentärfilmen Rasist, ja visst.
Kommer fram. Rasist.
Ja visst, rasist.
Ja, vi bara, ja. Är ni uppgång med det?
Svenskar har det till och med dåligt. Det finns till och med inte jobb för svenskar. Varför ska man då ösa in massa andra?
Går det bara att stå ut?
Titta, vi är inga engångsförpackningar.
I filmen skildras den ökande rasismen och konflikter mellan skinnskallar och invandrarungdomar. De olika sidornas favoritband porträtteras. Latin Kings och Ultima Thule, där John Törnblom intervjuas i replokalen i Nyköping.
Vad ska man säga, vi slog väl igenom i våra egna kretsar.
Det behövdes ett nationellt band, helt klart.
Ulf Hansen sitter bakom trummorna och berättar om bandets mål.
Ja, vi försöker få folk nationella. Älska sitt fosterland. Söka sina rötter, det är det de behöver.
Hitta sina rötter, som Uffe sa. Om man då känner sig säker i sin egen kultur, då kan man även förstå andra människors kulturer.
Sverige arrangerar fotbolls-EM 1992. Och dokumentärfilmarna är med när Ultima Thule spelar i EM-tältet på Gärdet i Stockholm. Framför ett hav av dansande skinnskallar och fotbollsfans i Sverigetröjor.
Så mycket folk hade vi aldrig spelat för förut. Då nådde vi ut till ytterligare lite fler personliga, vanliga fotbollsmänniskor, kanske lite grann till fotbollshuliganer, vad vet jag. Allt möjligt var ju där. Det var ju inte bara skinnhuven och punkare där, utan det var ju allt annat. Det var proppknökande. Vi tyckte att fan, här är perfekt. Här har vi ju! Här spelar vi låten Stolt och stark. Vad unga vi var. Det är ganska kul att se, för det här, jag minns inte det här, det är häftigt.
Där hamnade jag i backen, va? Det var någon som inte tyckte om att jag tog avstånd från nazism och rasism där. Knuffade i kull mig och sen blev jag liggande där på backen och trodde att nu kommer jag få stryk. Men då kom det ett större skinnhuvud och räddade mig. Det hade kunnat gått värre, men nu gick det bra. Men anledningen var ju att jag hade tagit avstånd från rasism och nazist från scen. Eller så såg jag väl inte tillräckligt arisk ut eller något sånt.
Dokumentären sänds på SVT våren 1993. Och det bidrar till att Ultima Thule blir kända. Bandet släpper nu sin tredje fullängdsskiva, Vikingabalk. Och det kommersiella genombrottet kommer med full kraft.
Att från ingenstans så sålde vi hur mycket skivor som helst. Det var... Och då hade Bert Karlsson kommit med in i bilden.
Ja, här är ju alla de stora artisterna. Lena Philipsson och Lotta.
Här har vi Lasse Stefan, Sveriges största dansband.
Vikingarna var väl en
av de största i...
Nöjesmogulen Bert Karlsson är i sitt museum på Ursands camping utanför Vänersborg.
Där har Lillbabs, där har Kiki.
Han visar runt bland guldskivor och porträtt på Sveriges artistelit.
Här har ju alla dansbanden.
Ja, vi har ju många, vi har ju hela Hall of Fame på övrigt.
Och lite undanskymt hänger.
Här har vi Ultima Thule. Två guldskivor. De var lite utanför min genre egentligen. Jag var ju dansband och slagen och svensktopp. Det började med att jag fick reda på att Ultima Thule var väldigt stora i skolorna.
Bert Karlsson driver skivbolaget Marianne och han får reda på att många ungdomar lyssnar på ett nytt band, Ultima Thule.
Nej, men jag förstod att det var rätt grej för ungdomarna. Jag bryr mig att jag lyssnar inte så mycket på texterna utan bara företeelsen. Jag var ju inte säker på om jag vågar göra det, för jag satt ju ändå i riksdagen för ett riksdagsparti samtidigt. Men Ian sa, när vi kör, det skiter vi.
Bert Karlsson leder tillsammans med Ian Wachtmeister riksdagspartiet Ny Demokrati. Ett parti som sommaren 1993 är på kampanjturné. Och nu ännu mer profilerar sig som ett anti-invandringsparti med udden mot muslimer.
Knivdödat sin lilla 9-åriga son för Allah talade om för honom att han skulle göra det. Hur länge dröjer innan våra svenska barn ska vända ansiktet mot Mekka?
44% går till icke-svenskar. Tar hit dem och sen får, blir de beroende av bidrag.
Jag står för det fortfarande.
Vad står du för?
Jag står för allt att jag gjorde det. Vi var ju bara ute långt innan och kritiserade den. Men du fick inte nämna det en gång. Du fick inte prata om såna grejer överhuvudtaget.
Nyheten om att skivbolagsdirektören och riksdagsmannen Bert Karlsson signat Ultima Thule sammanfaller med en våg av rasistiska dåd.
Natten till söndagen brändes den muslimska moskén i Trollhättan ner till grunden. Medan branden rasade hörde ögonvittnen berusade unga män sjunga rasistiska sånger. Och samma helg blev det känt att de svenska nynazisternas favoritorkester Ultima Thules nästa skiva kommer att ges ut av den nydemokratiska riksdagsmannen Bert Karlssons skivbolag Marianne.
Aftonbladets rubrik lyder: Bert tar över nazisternas favoritband. Bert Karlsson kontrar med att köpa reklamplats i samma tidning. I annonsen står: vågar du lyssna? Älskade, hatade Ultima Thule med 4 skivor på topplistan. Årets kultband.
Ja, då exploderade det fullständigt. Och det är klart att jag gick ut och gjorde reklam för det också.
Ultima Thules trummis och organisatör Ulf Hansen.
Jag tror vi sålde nästan 100 000 skivor på bara några dagar.
Ultima Thule och Bert Karlsson blir en följetong i pressen.
Jag kan inte vara med och spela tillsammans med Bert Karlsson längre.
Nej, den här laguppställningen får vi alltså inte se mer.
Sveriges kändiselit vänder sig bort från Bert Karlsson som kickas från det populära tv-laget i fotboll.
En och en har tv-lagets kända ansikten gått ut och deklarerat att nummer 31 Karlsson inte passar i ett lag.
Men då slängde de ut mig i tv-laget helt enkelt. Men det är ju så typiskt det här, alltså, det är ju PK-samhället, det är likadant idag. Det är ju hetsdrev som går.
På Nydemokratis riksdagskansli är knappast debatten om Bert Karlssons affärsengagemang...
Är det så att de skulle vara rasister, främlingsfientliga och stödja BSS och VAM och de här grupperna?
Media såg ju då givetvis att nu jävlar händer det någonting med Bert Karlsson, Nydemokrati och det hemska bandet Ultima Thule.
Man kan köpa deras plattor i högerextrema tidningar och de har spelat på konserter tillsammans med högerextrema band.
Du lanserar en grupp som heter Ultima Thule. Ett känt band bland nazistkretsen.
Ja, det är ju beklagligt att
de är. Går du inte för långt nu, Bert Karlsson?
Jag kan säga det. Om det skulle visa sig att det var riktigt. Det är massor, man påstår om de här killarna. Jag bara lyssnar på deras musik. Jag har pratat med dem. De tar avstånd ifrån allt. Och om de har lurat mig, då säger jag att jag ska ta avstånd omedelbart.
Det blir löpsedlar och första sidor. Alla försöker förstå fenomenet Ultima Thule. Vilka de är.
Men de har aldrig sagt något rasistiskt offentligt. De har aldrig pratat om raser.
I fokus hamnar låttexterna. Är de rasistiska eller inte, blir den återkommande frågan.
Okej, vi tar nästa som heter Besten.
Låt gränsen stark, freda vår mark. Låt besten och frö...
Vem är den här Besten som håller på att äta upp Sverige? Är det också...
Det är samma sak där. Det är...
Miljöförstöring och politiker.
Ja, det är en slags... Det är våra politiker som får ta ansvar för det, helt enkelt.
Ni tär på vår jord, ni tär på skalders ord, ni tär på vår kropp, Svea rikes härd.
En hyllning till Sverige och svenskheten kan det tyckas. Men flera historiker och personer som kartlagt rasistiska och nazistiska organisationer säger till Ekot att det här är ett helt klart rasistiskt band.
Och var står de då? Ja, det är ingen som vet.
Ultima Thule, Sveriges mest omdebatterade artister.
Det är en intensiv mediebevakning av bandet. Ulf Elving, programledare för det populära Efter två i Sveriges Radio, intervjuar Ulf Hansen och Jörn Törnblom i direktsändning.
De som kallats nazisternas favoritband med mera och som hamnat i fokus sen det visat sig att de har 4 plattor på topplistan samtidigt, något av ett rekord. Hur är det då? Är Ultima Thule nazister, nationalister eller bara artister, frågade vi oss. Välkomna Ulf Hansen och Jan Törnblom.
Mm. Hejsan. Hej.
Vem tär på Sverige?
Ja, det där formuleringen ni där, det är egentligen hela låten är, ja, vad ska man säga, en känga åt etablissemanget. Politiker, makthavare.
Är det de som tär på Sverige?
Ja.
Ska sånt bekämpas med svärd alltså?
Svärdet där det står för våran musik.
Vad tycker ni om det som har skrivits om er tidigare?
Ja, det har ju varit ett slag i magen hela tiden. Vi har aldrig fått yttra oss nästan, ja.
Ja, ni ska få den chansen nu, men då ska ni också få svara för vad ni eventuellt står för. Mm. Berätta först kort om Ultima Thule. Hur bildades bandet och vad är ni för ena?
Ja, vi är 4 grabbar från Nyköping, mellan 25 och 30 år. Det är väl det.
Ja, det där är, just det, och det var ju där det svängde, va?
I nästa avsnitt, tredje och avslutande delen i berättelsen om Ultima Thule.
Vad är du läst på?
Journalister, massmedia.
Vi är inga rasister, säger Ultima Thules sångare Janne Törnblom. Nähä, hade han sagt artister hade vi trott honom.
Bandet jagas i media med frågor om sitt förflutna.
Och då ljög vi.
Och en ny generation sverigedemokrater växer upp med Ultima Thule i stereon på pojkrummet.
Jag hade Ultima Thule som väckning, så att stereon gick igång samma klockslag varje dag med någon Ultima Thule-skiva. Jag minns inte vilken, det kan vara så att jag bytte skiva ibland också, men det hade jag faktiskt.
Du har hört andra delen av 3 i berättelsen om Ultima Thule av reporter Bo Sjöqvist och producent Magnus Arvidsson, slutmix Tor Sigvardsson. Vi har sökt SDs förre partiledare Anders Klarström utan framgång. I sin självbiografi från 2018 tar Klarström avstånd från händelserna och det rasistiska uttalandet som hörs på bandet från Karl XII efter festen 1991. Den före detta BSS-medgrundaren Leif Ceylon har inte svarat på intervjuförfrågan. Det här var en P1-dokumentär från 2022.